There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vill du ha fler tradingmöjligheter ska du kolla in vår huvudsponsor IG.com som har en marknadsledande plattform med integrerad prisräknare, handel direkt i grafen samt prislarm i mobilen. Och givetvis finns det tusentals aktier, index, valutor, råvaror med mera att handla.
Ta del av smartare och smidigare trading genom att öppna ett konto hos IG.com för att komplettera din befintliga handel. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
Vi säger stort tack till IG.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down to say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Kanske det sista ordinarie avsnittet.
Exakt, för vi ska skifta över till kryptopod. Det var det du menade, va? BitConnect!
Det finns ju dock risk för det med tanke på att det känns som det är det enda vi håller på att läsa om just nu för tiden. Nej, men vi får se här. Eventuellt så får jag ju en liten nedkomst här nästa vecka eller någonting. Så att eventuellt kanske det blir ett annat avsnitt som kommer rulla då. Vi kommer ju förstås inte lämna er utan avsnitt. Men det kanske blir ett lite annorlunda avsnitt som jag ändå tror att ni kommer uppskatta.
Det är ju skitsmart ju. Du skapar ju liksom en liten kryptofarm. De kan sitta och köra sådana här play-to-earn-spel och tjäna in sina pengar direkt till familjen.
Ja, men vi pratade ju om det precis innan också, bland annat Axie Infinity som är ett sånt här NFT-spel. Deras interna token har ju mångdubblats den valuta man handlar med där som man tjänar där. Så att om man tjänade liksom en halv okej lön där för något år sedan eller när det nu kan ha lanserats, så har den mångdubblats. Så helt plötsligt tjänar man ju rätt bra i det där spelet. Men du, apropå det här just med NFT och krypto och att allting känns som att det håller på att bli memes. Nu i natt var det väl, vi spelar ju in där 19 oktober ska tilläggas. I natt tror jag det var så ställde man ju ut en stor gorilla på Wall Street mitt emot den här berömda tjuren. Och till den här dessutom så då la man också ut massvis med bananer, hundratals med bananer under den här tjuren. Och det här är ju liksom ett konstverk egentligen som ska symbolisera det här med att det är inte smart money som styr Wall Street längre, utan det är dumb money och apes together strong, och det finns ju massa sådana här memes kopplat till det här. Så det är mycket de här Reddit-användarna som pressar upp AMC och GameStop och alltihopa. Det är ju otroligt. Memes håller på att äta upp världen inklusive vårt finansiella finansiella system. Och fler börjar väl tro på det här simuleringstesen, det vill säga att världen skulle vara en simulation. Och apropå simulation, så är en av de saker vi ska prata om idag bland annat ett bolag som säljer prylar för att köra till exempel bilsimulatorer och annat.
Ja, vi ska ju prata lite gaming tech och så ska vi prata lite insured tech. Så det är en blandad kompott här. För er som fortfarande är intresserade av aktier i den här kryptorallet som sker nu.
Exakt. Ja, krypto är urstarkt, men aktier känns också som att det kan ha en ganska intressant höst framför sig. Det är ju som sagt den 19 oktober idag och idag har det varit ett stort återhämtningsrally får man ändå säga. Många Twitter-favoriter upp rejält, Evolution upp 5% någonting, Plaid upp drygt 10% och det berodde på att Note, kontraktstillverkaren, lämnar sin Q3, måste det blivit idag, om de inte har brutit räkenskapsår. Och de levererar ibland till Plaid och de brukar ofta då nämna i sina försäljningssiffror eller i samband med rapport hur han liksom, ja men hur det har gått för de andra bolagen. Som sa att Plaids orderingång, eller Plaid beställer extremt mycket komponenter av dem, puckar helt enkelt. Så det betyder ju antagligen att Plaid har bra försäljning. Eller det kan också vara som så att de fortfarande bygger lite lager för att inte drabba sådana halvledarbristen. Oavsett i alla fall så gjorde att Note drog upp typ 20% eller någonting och Plaid följde med på det eftersom Note och hintade om att det går bra för Plaid. Så det var roligt. Så det känns som det återhämtar sig. Och det man ska komma ihåg är att vi går ju ändå in nu i liksom hösten eller till och med vintern. Det kommer ju första snön idag tror jag i Sverige också.
Fy fan. Och 20 grader.
Ja, men liksom vintern och det här är ju den starka säsongen på året. Det är den vi går in i nu. Tittar man på sen seasonality-mönster, alltså säsongsmönster, hur det brukar gå, så är det oktober och så vidare kan ofta vara skak. Oftast är det där gjort. Svarta måndag var väl i oktober. Finanskrisen drabbade väl som värst i oktober och så vidare. Om inte nu min historia sviker mig helt. Men efter oktober som brukar skakigt så är det oftast i princip rakt upp på vintern. Nu dock, såklart när alla tror det så kanske det inte blir så. Så ta inte det som någon form av garanti. Men man brukar säga att aktier är en vintersport. Dessutom känns det som att Q3-erna som nu kommer in här, de är ju på G nu. Det har börjat komma en del. Jag tycker att de börjar se bra ut. Eller de ser bra ut. Jag förväntar mig att det kommer ett mycket bra rapporter. Det man får hålla kanske ett öga på som media kommer fokusera på i alla fall känns som och marknaden, det är ju det här med komponentbristen som vi pratar om. Där vill man ju inte ha bolag som är alltför beroende av det. Med kanske undantag då. Ja, Plaid som sagt, de har ju bunkrat har de gjort för att kunna leverera. Eller så får man gå på bolag som kanske inte kräver halvledare uttaget som typ Evolution eller vad det nu kan vara för någonting, gamingbolag och sådana saker. Så att jag tror ändå Q3 kommer bli ganska starka, men som sagt, allt handlar ju nu om guidance framåt. Det är mycket saker som folk är oroliga för. Samtidigt har vi lämnat det värsta liksom fear-territoriet. Man brukar ju mäta det här fear and greed, hur mycket rädsla eller girighet i marknaden. Och vi har ju lämnat det värsta liksom rädsla-territoriet, men vi är inte riktigt inne på greeden. Det kommer dock komma, för det brukar vara ganska klassiskt att folk köper som mest på toppen och säljer av lagom till att det bottnar. Man såg precis det om man tittar på optioner i USA. Folk köpte som mest liksom skydd med optioner som försökte skyddas vid nedgång. Det köpte de som mest på botten. Dessutom då när vollan är så högst som högst också, vilket betyder att det är när det är som dyrast att skydda sig också. Samtidigt så är det förklart att det kanske är det självspelande pianer här. Det är det som kanske skapar botten också, att många börjar skydda sig och då är det svårt för det att gå ner ytterligare. Men som sagt, jag tror att får vi in starka Q3 nu, vilket jag tror, ser guidance okej ut, då börjar sentimentet vända lite. Då får man också förvänta sig att det kan bli ganska bra drag ändå förhoppningsvis. Speciellt när de här trendföljande strategierna och alla andra börjar komma in och köpa igen på riktigt också. De förstärker ju alltid med rörelserna på börsen både på upp- och nedsidan. Har du någon kommentar? Eller sitter du bara och kollar på krypto? Du förväntar dig Bitcoin 100 000 innan årsskiftet, eller?
Ja, Bitcoin 100 000, Ethereum ska dubblas. Solana ska 10-dubblas.
Ethereum ska väl in på 5-siffrigt, är väl prognosen som jag har förstått den.
Ja, utan tvekan. Men till årets slut. Ja, å andra sidan, jag kommer ihåg när vi hade Ivan on Tech här, avsnitt 9 eller vad det var. Det var 2017, senaste kryptorallet. Och då frågade vi honom i oktober, början på november, när når Bitcoin 10 000? Då spådde han ju januari eller februari 2018. Men det skedde ju, var det, en och en halv vecka senare.
Ja,
det kan gå snabbare än vad man tror.
Ja, och sen så kan det alltid vara marknaden, någonstans måste det alltid finnas en till köpare för att det ska fortsätta gå upp och färre sälja. Och just nu tror ju alla på uppåtgående priser i krypto i princip. Så att ja, vi får se, det kanske blir en liten surprise på nedsidan innan det drar iväg rejält uppåt.
Det håller jag med om. Brukar ju alltid vara så. Det som alla tror ska hända händer inte.
Exakt. Men du, oavsett vad som händer och vad vi tror kommer hända så är inte det någon rådgivning eller rekommendation här på podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste göra din egen analys och ta ansvar för dina egna investeringar. För glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och är man intresserad av krypto, då ska man kolla in vår sponsor Norwegian Block Exchange. Och det är stora nyheter på gång där. Ni känner redan till att de erbjuder ett säker och professionell handel av kryptovalutor på deras försäkrade plattform, godkänd av norska Finansinspektionen. Men nu kommer stora nyheter. De lanserar nämligen 3 nya tokens. Det är Link, det är Matic och det är Uni som man kan handla nu. Förutom de andra stora som Cardano, Ethereum, Bitcoin och så vidare. Och det känns ju mer spännande än någonsin att äga krypto just nu. Nu kommer den här Bitcoin-ETFen som börjar handlas i USA. Det är historiskt. NFT-intresset är fortfarande väldigt stort. Coinbase nu ska börja erbjuda NFTs, vilket kan tänka söka efterfrån på Ethereum-kraftet. Så att, vill du ha en stabil och som sagt fullt försäkrad handelsplattform för krypto, då kollar du in nbx.com/mm. Alltså nbx.com/mm.
Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Ja, ni har säkert sett den här legendariska lilla filmsnutten när Mark Minervi pratar om Upstart, att det är en av hans största longs i portföljen. Och sen frågar han, ah, men vad gör Upstart? Och så kunde han inte svara på det. Eller det var ju tekniskt strul som han sa. Så vi tänkte först snacka lite Upstart, men det bolaget har ju en hisklig värdering.
Vi kanske ska göra så att vi försöker klippa in det klippet här så att folk får lyssna på det lätt.
Yeah, so well, Upstart's up about 25% just in 4 days since we bought it. We bought it on about 4 days ago. So that's actually made a nice little move in the short term, probably a little extended right now, but longer term, that's a good looking name. Very powerful, very strong earnings. These stocks are
acting
really
well. What do
they
do? I don't even know them. What do they do?
Excuse me?
What does Upstart do?
Well, I'm sorry.
What kind of company is it?
Yeah, I'm not. You're breaking up.
Oh. Well, sorry, I guess we've got an audio problem there, Mark. I'm sorry.
Hans försvar, så ska man väl säga att han sa i alla fall att han hade teknikproblem, att han inte hörde. Vi vet inte om det är sant eller inte. Han är dessutom en välrenommerad, duktig investerare som eller trader, ska man säga.
Han är momentum-trader, så att jag tycker inte att det spelar någon roll att han inte kan bolaget. Men det är så konstigt att han inte kan säga att nej, men det spelar ingen roll vad de gör. Jag ser att de går upp.
Ja, precis. Och det är väl det så många har tolkat, att han liksom försökte ducka frågan. Och det tyckte jag också är konstigt, varför inte bara äga att du inte vet. För att som sagt, det spelar ingen roll. Han har ju vunnit de här investerar-VM, eller vad det kallas för, i USA flera år i rad. Och så han är ju liksom erkänt duktig trader. Det är inte så att han fejkade på något sätt. Men ja, supermärkligt. Det var också rätt kul. Det som var extra roligt var att hans lilla fallout, om man ska säga, i sociala medier kände han dels ut en video på sig själv. Han satt i en Lamborghini, tror jag, gav fingret till kameran och sa att hur man är trolls, typ, och körde därifrån. Och alla som frågade sötte honom, då skrev han typ oh, do you have a vagina? Så att liksom beter sig som en barnsgris, eller vad säger man, mansgris och barn på samma gång, en liten bebis. Så det var ju extremt, extremt pinsamt faktiskt, helt och hållet. Men var det Upstart du tänkte prata om, eller?
Nej, för grejen är att Upstart har ju ett PS-tal på 123, och då tänker jag brukar inte dra mig för höga värderingar, men jag tyckte att det var ändå lite väl.
Där går ändå gränsen.
Går ändå gränsen. Speciellt börsklimatet vi är i nu. Så jag kikar runt lite. Finns det något liknande till en lite billigare värdering? Och det jag hittade var ett bolag som säljs för ett PS2,5. Inte amerikanskt eller svenskt, utan tyskt. Och det är nämligen tyska GDC Group med ett market cap på cirka 320 miljoner euro. Och det här är ett insurtech-bolag som satsar på att digitalisera den tyska försäkringsbranschen. Och det tyckte jag var jäkligt intressant när jag började läsa om det. Och grejen med...
Det här är ju ganska klockrent överlag, tycker jag. Alltid är det så att oftast kommer det ju gärna en amerikansk, det är ganska vanligt, liksom stor marknadsledare på något nytt tech-område. Och den blir då, som du säger, PS20 och sånt brukar man kunna säga. PS100 är faktiskt extremt. Men i alla fall väldigt högt värderat. Och då brukar man ibland kunna leta efter de aktörerna som gör egentligen samma sak i ett annat land. Det var lite som vi var inne på för några veckor sedan här när vi pratade om det grekiska Fortnox. Epsilon till exempel. Som jag för övrigt hörde, jag pratade med någon häromdagen på en aktiepub i Stockholm, vilket var kul. Och han hade familj i Grekland och grämde sig att han inte hade köpt Epsilon. För att de hade ju pratat med honom, de var ju redovisningsekonomer och hade liksom i flera år pratat om honom att Epsilon är det största som har hänt i grekisk liksom ekonomibranschen, så att säga.
Ja, och ni hörde det i Market Makers podd. Fan, helt otroligt.
Nej, men så poängen är att leta efter någon som gör samma sak i ett annat land. Det kan vara väldigt, väldigt intressant.
Ja, man får ju en roadmap, och vad jag har sett så tycker jag inte att GDC är lika utvecklade än som Upstart är, men de är på väg, och framförallt så har de ju mycket mindre konkurrens på den tyska marknaden. Tyskland är ett underdigitaliserat, konstigt nog, fortfarande. Och framförallt den tyska försäkringsmarknaden. Både underdigitaliserat men också väldigt fragmenterad. Snitthushållet i Tyskland har över 10 försäkringskontrakt med flertalet olika providers. Och det betalas typ 30 miljarder euro om året i rena avgifter, försäkringsavgifter. Så en stor marknad. Och det som också är intressant är att endast 3% av tyskarna går direkt till försäkringsbolaget för att köpa sina kontrakt. Oftast går man till någon typ av mellanhand, en rådgivare, så snackar man till sig vad man ska ha för typ av kontrakt. Så det är sällan du går liksom till själva bolaget. Bolaget liksom lägger ut det här till olika typer av rådgivare på deras liksom, typ på konsultbasis nästan. Och det som är väldigt intressant att fragmenteringen är så grov på tyska marknaden att man ändå märker att GDC Group börjar bli en marknadsledare inom digitalisering trots att deras market share ligger på typ 0,3%. Men man växer så otroligt snabbt och äter upp marknadsandelarna så man har ändå kunnat bli vad man skulle kunna kalla för en marknadsledare inom deras sektor. Men vad gör GDC Group då? Jo, framförallt så gör man en backend-lösning för de här mellanhänderna, de här rådgivarna i försäkringssektorn. Så GDC Group är inte i sig ett försäkringsbolag, utan de skapar ju bara mjukvara bakom till i alla fall den nya versionen av GDC Group. De har en legacy business som de har över tid har övergått mer till att skapa den här digitala produkten. För det är så i Tyskland, i alla länder egentligen, men särskilt i Tyskland så är det mycket admin, mycket compliance för att sälja och distribuera försäkringar. Och det GDC gör, hur deras plattform fungerar, är att det är som en hub för hundratals försäkringsbolag att koppla upp sig mot, som vill använda olika typer av rådgivare, olika typer av mellanhänder för att sälja sin försäkring, samt för rådgivarna som vill komma in och sälja försäkringar. Och den här hubben då, ICRM som det kallas, de etablerar de här kontrakten, eller skapar de här kontrakten, dokumentering, workflows, de tar hand om kommissionen, de skapar rapporter och bokföring. I stort sett, det blir nästan som ett, du nämnde ju Fortnox förut, men det blir nästan som ett Fortnox för insurance, eller för försäkring. Och för det här tar de cirka 25% av kommissionen som de här rådgivarna får. Och då kan man ställa sig frågan, varför skulle man betala det här? Det är ju sjukt mycket pengar. Jo, det är helt enkelt för att det är mer kostnadseffektivt att använda sig av GDCs plattform för att outsourca allt det här pappersarbetet än att göra det in-house. Så det är alltså mer lönsamt att ge bort 25% av det man drar in än att göra allt det här pappersarbetet själv.
Ja, det säger sig själv. Annars måste man göra det själv internt och då måste man kunna göra det för ett billigare pris. Mm. Och här får man väl en form av skalfördel.
Exakt, så är det.
Det sägs generellt kring både försäkringar och finansiella produkter överlag. Och sådär, alltså finansiell rådgivning och sådana saker. Det är ganska lika branscher på vissa sätt. Det har ju blivit extremt svårt för mindre firmor att klara sig just på grund av det administrativa. Så att samma sak med fonder och sådana saker. Många outsourcer ju allt sånt här till dem.
Och just nu har man ju cirka 20 000, ja, strax under 20 000 rådgivare kopplat till plattformen. Förutom den tekniska plattformen har man tre andra avdelningar som drar in kunder och intäkter. Man har Advisor Tech som är rätt intressant. Det är en front-end-lösning som kan användas för att bygga olika typer av digitala appar, wallets, API-integrationer. Sen har man Geld.di som är en price comparison-sida. Och sen har man Finum som är ett typ av säljnätverk. Och det är väl lite mer old school. Det är inte det de satsar 100% på nu för tiden. Men du drar ändå in lite pengar. Och det som är väldigt intressant här är det här Advisor Tech, där man har bland annat skapat Allemans, som är ett digital försäkringsplånbok där man egentligen kan ha full översikt över alla sina försäkringskontrakt. Det är helt enkelt en konsoliderad vy över liksom alla försäkringar man har, hos liksom vart man har dem. Och det här är ju väldigt eftertraktat hos kunderna. Det som är intressant med GDC här då är ju att liksom hela deras approach till verksamheten. De inser ju liksom rätt snabbt att det är rätt oskalbart, att det kostar mycket pengar att gå direkt till slutkunden. Det finns ett citat som heter "Insurance is sold, not bought". Det är ju väldigt få som aktivt söker ut försäkringar. Du blir snarare att någon som plöjer på dig försäkringen och du tänker, ah fan, det är nog bra att ha det här, så köper du det. Det är sedan du sitter och surfar på kvällen, fan vad ska jag ha försäkring för mitt nya hus eller min nya iPhone eller vad som helst. Så det de gör är att de har ju skapat ett API som man säljer in mot de som säljer till slutkunden. Det är alltså en B2B2C-modell här. Och det är helt enkelt allt de satsar på just nu. B2B2C och minskar liksom legacy business där man satsar mer på direkta partnerskap. Vilket är otroligt smart, som det ökar ju som sagt skalbarheten i det här företaget och i deras digitala produkter. Man har några key partnerships, man har bland annat med till exempel Volkswagen Bank, BMW, Albatross som Lufthansas in-house försäkring. Och grejen här är att, liksom att de använder ju JDCs digitala produkter till sina egna kunder. Så att det är inte JDC som går och pitchar sina produkter här. Man signade nyligen till exempel Provincial, som är försäkringspartner för cirka 120 sparbanker i Tyskland, för en ny digital försäkringsprodukt. Och Provincial själva förväntar sig att om de får en 5-10% penetration på den här produkten, så är potentialen cirka 100 miljoner euro om året. Och det här är väldigt håsigt, man ska ta det med en nypa salt, men det är väldigt intressant för ett bolag som nu drar in cirka 100 miljoner om året totalt. Så att det är mycket potentiella triggers som ligger bakom det här bolaget i de här nya kontrakten. För många är fortfarande i relativt tidig stadie. Det tar lång tid för de här kontrakten att utvecklas och visa sin fulla potential. Mycket optionalitet helt enkelt. De har en del konkurrenter. Huvudkonkurrenterna är ju de här gamla försäkringspoolerna. Alltså här kollektiva pooler av tillgångar från flera försäkringsbolag som används för att liksom minska risker och så vidare. Väldigt legacy. Och där tävlar man såklart om rådgivarna. Det här tävlar ju med liksom om B2B-branschen. Och eftersom det är en sån fragmenterad bransch, så kommer man troligtvis, det man kommer se framöver är att några stora aktörer, inklusive JDC, kommer konsolidera den här marknaden, eftersom den är så otroligt fragmenterad, för att få en ännu större market share. Och så finns det såklart direct to consumer, de som liksom inte går mot business som JDC gör, till exempel Tencent backade Clark direct to consumer, som sagt, men de klarade faktiskt inte av sin B2B-satsning, så de tävlar inte direkt med JDC. Och det som är väldigt intressant med JDC allmänt är att trots att det är ett gammalt bolag, det är inte så stort, så är det inte pilotskolan här. 12% av aktierna ägs av management. Hoppar vi in på siffrorna lite snabbt då. Omsättningen växte 20% i Q2. Det är alltså 20% year on year. EBITDA växte 60% year on year.
20% då year over year omsättningstillväxt. Man undrar ju hur det står sig mot till exempel Upstart då, som värderas till över PS100 som vi pratade om tidigare.
Ja, Upstart. Det, framförallt måste man ju tänka på att de har en lite mer, i alla fall enligt mig, mogen lösning. Lite mer etablerade. Market cap för dem är ju $28 miljarder. Mångdubbelt större än de här 300 miljoner euro som JDC ligger på. Och de har en tillväxt på cirka 40%. Framförallt måste man tänka på att Upstart har ju varit digitala sen start, medans JDC skiftar ju från legacy business till att bli allt mer digital. Så det man ser är ju en intäktsacceleration, man ser en marginalexpansion som är otroligt intressant och som gör ju att det här bolaget kanske just nu är lite missförstått, lite underupptäckt och lite underanalyserat. Det som också är intressant är att management, de har ju som mål att dubbla omsättningen till 2025. Och det här är helt på grund av omställningen mot den digitala produkten. Och det som också är intressant, det här är egentligen utan att ta hänsyn till exempel provincialkontraktet. Så det här är liksom vad man ser just nu innan det gick igenom. Men vad betalar man för det här bolaget? Som sagt, PS 2,5. Man har just nu negativ vinst på grund av att man har investerat tungt i digitaliseringsprodukten.
Förlust brukar det kallas också dagligt.
Förlust heter det. Man ska ju alltid försöka få det att låta lite bättre om vad det är. EV EBITDA 60, bruttomarginal 26. Så att kollar man det på en snapshot just nu, så ser det inte så attraktivt ut, förutom då PS-talet. Men kikar man då på omsättningen, per första halvåret 2021 så låg den på cirka 68 miljoner. Med den accelererande tillväxten är det inte svårt att se att man kommer nå cirka 150 miljoner för hela året. Att det fortsätter rulla på, att man kanske växer liksom, om man i sitt base case med 20% de kommande åren. Man ser marginalexpansion, EBITDA-marginalen lär ju kunna i alla fall nå låg tvåsiffrigt, ja då sitter man här på ett bolag med EBITDA 20, för ett bolag som växer 20, ja det låter rätt bra, det låter lite som en Peter Lynch garpaktie. Och det som är intressant, du nämnde ju förut, kolla på de här etablerade aktörerna, till exempel USA eller Sverige, och se hur om det finns någon typ av roadmap där för hur andra aktörer kan copy-pasta in i andra marknader. Något annat som är också intressant är att kolla på marknaden när det kommer till digitalisering och se, finns det några andra exempel av digitalisering och hur det har gått där? Ett exempel är till exempel tyska Hydroport som digitaliserade den tyska lånesektorn i Tyskland, höll jag på att säga, men det är ju självklart när de digitaliserar den tyska lånesektorn.
I Uganda.
I Uganda, exakt. Men de blev i alla fall snabbt en marknadsledare. Och resultatet var ju då att aktien 50-dubblades på 7 år. Och man ska inte tro att aktien i JDC naturligtvis kommer 50-dubblas. Det är absolut inte det jag säger. Det man ser är att JDC snabbare blir standardlösningen för tyska sparbanker när de vill sälja in och distribuera försäkringar till sina egna kunder. Lik det Hydroport var. Så att om man bortser från den här stockprisen och aktiekursen, så är det ju inte helt otroligt att man kan säga att JDC gör en liknande resa som Hydroport har gjort. Och det är såklart håsigt när man pratar om liksom aktiekurser, och framförallt så har ju JDC dubblat en del. Men jag tycker det ger en relativt god fingervisning om vad det finns för möjligheter i sån här typ av bolag på en sån här typ av marknad.
Ja, exakt. Men så kräver det också, som du säger, att stjärnorna står lite rätt, så att säga. De har ju dock en väldigt god grogrund för det. Men det är ju en hel del saker som ska till där för att det ska gälla. Innan vi går vidare, har du något eget innehav? Jag äger inte några aktier i Upstart i alla fall. Nej, vad säger jag? JDC äger inte. Eller Upstart för den delen.
Nej, jag äger inga. Jag har suttit och funderat på det fram och tillbaka. Men det är så jäkla klurigt nu. Man har ju sin... Man ska ju lägga i sina bästa case.
Du mäter all alternativkostnad mot Ethereums uppgång, eller?
Ja, 100%. Jag sitter mycket.
Jag såg en sån Twitter-tråd idag av en väldigt duktig krypto-fantast. Jag ska inte nämna vad han heter nu, för en del kommer tycka att det låter helt galet.
Är det Jugge Trader, eller?
Ja, precis. Men han skrev ju att han räknade med att hans Ethereum, det var det hans cash-position som han såg det. Och där räknar han ju med 150% plus nu kommande året. Då var det så här, finns det några andra case som kan slå det? För att det är hans alternativkostnad att investera i, att annars kan han få 150% Ethereum. Så det är håsigt ändå.
Exakt, och jag tror ju liksom så här att jag ställer faktiskt också många av mina case mot just Ethereum. Jag kanske inte är precis lika håsig, och jag vill inte säga liksom någon exakt slut liksom så här, eller jag ska inte säga vad jag tror procentuellt kommer gå upp in the short term, men jag har väl blivit biten lite av Ethereum-tåget senaste tiden också. Så jag ställer mycket alternativkostnader, men det gör jag också mot mina vanliga innehåll, mot mina andra case. Kommer det här outperforma till exempel Epsilon eller Kaspi?
Precis, och så är det ju man måste tänka. Sen finns det ju en risk förstås att man då koncentrerar. Man då tycker att det här är ju mitt enda bästa bett. Då ska man ju förstås inte gå all in i det. Eller ja, en del verkar det funka för, men jag tror inte på den modellen. Det finns ju fortfarande diversifieringstanken. Men däremot kanske det är onödigt att äga 100 stycken olika aktier. Det finns en del som har en strategi också, men ofta så är det ganska klokt tänkande att har man sina 5, 10, 15 innehav eller vad det kan vara, så är det ju de man måste väga mot allt annat.
Men vi snackade ju om det liksom innan vi började spela in. Hade vi gått all in bitcoin när det begav sig där i början på 2017, då hade det väl varit 35-40 gånger pengarna istället för en... Ja, inte 35-40 gånger pengarna.
Precis, men innan det skedde så hade man ju också kanske någon gång halverat beloppet och då sålt allting för att man var rädd. Så att det är svårt det där.
Ja, det är sant i och för sig.
Men du, vi går vidare. Och du sa ju att du blivit biten av Ethereum-spöket, eller vad sa du för någonting? Ethereum-tåget?
Ja, säger man så? Biten av Ethereum-tåget?
Jag har ingen aning. Jag har ingen aning, men jag har blivit biten av det i alla fall. Det jag har blivit biten av här på senaste veckorna, det är ju det här med racing-simulatorer. Och därför så ledde det mig in att jag tänkte att vi borde kanske kolla på Logitech. Vi har skaffat in en sån Logitech-ratt. Vi har ju tidigare tagit upp i avsnitt 149, om inte jag minns fel, pratade vi om Endor, alltså de som äger märket Fanatec, som gör liksom premium rattar och pedaler och sånt. Men Logitech gör lite med instegsgrejer, och framförallt gör de väldigt mycket annat som jag tror rider på en del bra trender nu. Så jag tänkte att det kunde vara kul att kolla på Logitech. Och det är ett schweiziskt bolag från början, så att många tänker att det är amerikanskt, men det är faktiskt från Schweiz. Men har ju starka kopplingar till USA och finns dessutom spegelnoterat på Nasdaq. Ticken, om man ska handla på Nasdaq, är Logi, alltså L-O-G-I. Men ska man handla den på SIX Swiss Exchange, alltså den schweiziska börsen, så är ju ticken L-O-G-N istället. Grundat oktober 1981, så det är alltså ett 40-årsjubileum här i denna stund.
Det är trevligt.
Ja, och man har fortfarande kvar huvudkontoret i Schweiz, som jag förstått det. Men man har en stark koppling till USA, det är grundat av Stanford-studenter. Man har haft redan tidigare kontor i Silicon Valley och har ju fortfarande ett stort kontor. Det är lite lustigt faktiskt, beroende på vad man läser någonstans, så kan man läsa att de har huvudkontoret i Schweiz. Och ibland ser de också att de har huvudkontor i USA, så jag är faktiskt inte helt säker.
Var de på utbytestermin i Schweiz, eller varför grundades det i...
Jag tror att det var schweiziska studenter som pluggade på Stanford. Det är min tolkning, men det här har jag inte, det är inte det jag har fokuserat på att grotta i faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
det är caset det går ut på.
Är de schweiziska eller inte?
Ja, exakt. Ja,
däremot, det har grott...
Bullish om de kommer från Silicon Valley, det är jävligt negativt om de kommer från Schweiz.
Det jag däremot har grottat lite i, det var att titta igenom schweiziska centralbankens balansräkning. För de äger ju mycket aktier, och då vill jag veta om de äger aktier i Logitech. Det tyckte jag hade varit lite rolig grej, för det är ett stort flaggskepp på schweiziska börsen. Men vad jag kunde inte i alla fall så äger de inte aktierna och Logitech. Så det var lite tråkigt faktiskt. Däremot äger de mycket Apple och Facebook och så vidare. Nu sitter några på nålarna och undrar vad egentligen Logitech gör. Jo, Logitech International gör det att de arbetar egentligen med utveckling av datormöss, spelkontroller, tangentbord, webbkameror, multimediahögtalare och så vidare och så vidare. Och de gör ju allting de tillverkar. De har väl en del support, underhåll och så vidare. Stort globalt bolag, men framförallt säljer man i Nordamerika då. Men det är jättestort. Jag kan bara titta runt omkring mig i exakt denna stund, så har jag en Logitech webbkamera som jag tittar på när vi pratar med dig. Jag har ett Logitech gaming tangentbord. Jag har den här Logitech-ratten och pedaler.
Ja, och jag har en MacBook. Och de släppte ju nya datorer igår, Apple. Säljs för en i.
Så kan man mäta det också. Nej, men Logitech finns överallt, och det man kan säga att de framförallt, majoriteten av det de jobbar med är ju någon form av interface mot en dator, tycker jag man kan sammanfatta det med. Och det är både liksom för kontorsverksamhet men också för gaming och så vidare. Så jag återkommer till det. Börsvärde på 15 miljarder dollar, knappt 500 ägare på Avanza, drygt 300 på Nordnet. Så det är inte någon jättestor favoritsparaktie. Noterat sedan 97, och när jag försökte räkna lite på det här, det är lite osäker siffra, men någonstans runt 10-15% CAGR har den här aktien levererat av sin notering. Och varför tar jag då upp det här då? Förutom att jag kan då skylla mina racingspel att det är research. Jo, jag tar också upp det för att aktien är 7% year to date. Handlas idag kring $90 efter att ha toppat ut närmare 140 somras. Så den har alltså gjort en rejäl nedgång sen somras. Precis som mycket andra aktier. Men den har inte gjort någon återhämtning i slutet. Och då är jag lite intresserad av, kan det vara så att det finns en återhämtning i korten här? För de har ändå extremt fin tillväxt senaste åren och väldigt mycket medvind. De casen jag framförallt tycker är intressant här, det är dels det här reopening-caset, eller post-corona kan man väl kalla det. Men också gaming-trenden. Och Logitech själva, de listar 4 megatrender som de liksom lyfter upp som sina key areas, eller key growth areas som de satsar stenhårt på. Och det är dels work from anywhere, alltså det vill säga att du ska kunna arbeta var som helst. Det här hänger ihop med liksom det här work from home som har varit, och att alla har jobbat hemifrån. De pratar om video everywhere, och det hänger lite ihop med det här. Rise of e-sports, det är deras gaming-ben kan man säga då. Och sen har de även democratization of content creation. Det vill säga att vem som helst kan skapa content. Vi kan sitta här och podda, någon annan kan skapa en YouTube-kanal i sin källare och så vidare. Det här är 4 stycken sådana megatrender som de satsar på. Och vi kan nämna det bara lite snabbt. Vi kan börja med gaming, tänker jag. Gaming står för nästan en fjärdedel av bolagets omsättning idag och växer enormt snabbt. Och det behöver kanske inte någon, liksom, det är väl ingen som tvivlar på att gaming är jättestort, men det växer också enormt, och e-sport växer enormt. Tittar man på liksom bara spelindustrin, alltså den kompetitiva delen av spelindustrin, alltså där man tävlar i spel, bara den är beräknat att närma sig runt $200 miljarder i omsättning i år. Så det här är en gigantisk möjlighet, och Motley Fool kallar dem för The Nike of e-sports. Och här gör man egentligen all typ av utrustning. Så det finns spelmöss, musmattor, tangentbord och så vidare och så vidare. Allting du behöver för att liksom spela på din dator. Och de har en speciell serie dels mot gaming också. Det är väl inte alltid kanske liksom det här som är premiummärket. Precis som med rattar och pedaler så är det snarare oftast instegsmärket. Det är första grejen man köper, sen kanske man går vidare till något annat. Eller så nöjer man sig med det, och då måste man byta ut det här liksom, löpande. Och tittar vi på gamingdelen, så de släppte ju sin Q1 blir det för fiskalåret 2022. De har brutit räkenskapsår. Den kom in sista juni 2021, och då växte gaming hela 76%. Så det är enormt stort. Och jag tror att liksom gamingdelen, det kommer inte sluta vara intressant. Gaming är någonting som kommer fortsätta växa. Det kommer bara bli större. E-sportsdelen blir större. Och Logitech har en väldigt bra position där. Många nu tror ju dock att efter corona så ska gaming gå ner. Det tror jag faktiskt inte en sekund på. Corona har ökat på gamingintresset och e-sportintresset. Men jag har jättesvårt att se att det skulle gå tillbaks. Absolut, det kommer inte få samma typ av tillväxt, men det kommer inte gå tillbaks. Det tror inte jag i alla fall.
Ja, nej, jag har svårt att se att folk skulle släppa det där. Ja visst, folk kanske är ute mer i efter corona, men betyder det att de kommer sluta gamea? Det tror jag inte. Jag tror att det har öppnat upp för...
Du kommer fortfarande, om du vill ha ett bra gaming-tangentbord, för du har vant vid det när du sitter och gamar. Ja, även om du då gamar en timme i veckan istället för 8 timmar eller någonting innan, så kommer du fortfarande vilja ha samma tangentbord när du väl sitter där. Och du kommer lägga pengar på det.
Ja, framförallt så tror jag inte att det är så... binärt, eller liksom att folk börjar gamea och sen slutar de gamea. Jag tror att har du börjat gamea under corona, så är det jäkligt stor liksom sannolikhet att du fortsätter gamea. Det är inte som så att du skulle säga ah, men den här killen, han började kolla på film under corona, ah, nu är det corona nu slutar han kolla på film. Ja. Nej, de flesta fortsätter kolla på film. Ah, du kanske inte är arbetslös längre, så sitter 12 timmar om dagen, men du sitter antagligen några kvällar i veckan och kikar någon rulle liksom.
Precis, och habegäret för nya prylar kommer vara lika stort. När du jobbar så har du dessutom kanske råd att köpa de här prylarna också, så det är väl en fördel.
Exakt.
Nej, men så jag tror det där kommer fortsätta, och det jag tror att folk blandar ihop lite här, det är att man tror att eftersom han hade en enorm tillväxt under corona, så tror man liksom att den är allt. Men det viktiga man måste komma ihåg att de kommer ha samma antagligen försäljning nästa år, åtminstone. Det kommer inte vara samma tillväxt, men jag har svårt att tro att det ska gå ner så himla mycket. En annan grej som jag inte tror kommer påverka så himla mycket, eller som någonting som kommer gynna Logitech, det är det här work from home, eller work from anywhere som de kallar det. Det vill säga nu återgången till liksom arbetsplatsen. Det tror jag är en stor anledning att folk, både de här grejerna just med corona, tror jag är ett... eller båda de här två faktorerna som påverkas av corona, så gamingintresset och att vad man jobbar hemifrån. Det är det som jag tror att gör att aktien inte har liksom lyft igen och återhämtat sig så mycket annat. Eftersom man tänker att men Logitech har gynnats jättemycket av att folk har suttit hemma och gamea och att de har jobbat hemifrån. Och nu kommer de då tappa massa omsättning för att det blir en återöppning och att folk kommer hem eller folk jobbar på kontoret igen. Men jag tror faktiskt inte, jag tror att det kan bli tvärtom. För många som har jobbat hemifrån, de har ju faktiskt tagit med sig grejer från kontoret för att jobba hemifrån, om man jobbar med liksom kontorsmiljö så att säga. Nu blir problemet att de flesta arbetsplatser erbjuder nu liksom en hybridarbetsplats, så att du kan jobba både hemifrån och på kontoret. Och då måste du ju plötsligt istället ha dubbla uppsättningar, så snarare borde det kanske till och med på sig kunna gynna Logitech. För nu har du dubbelt så mycket grejer, dels måste du köpa in dem och har du redan gjort det, ja, då ska de bytas ut så småningom. Och det vi har lärt oss under liksom coronaåret är att du måste ha en kamera så att man ser varandra, du måste ha en bra mikrofon, bra hörlurar och så vidare. Vilket gör att folk kanske kommer investera mer pengar i sånt här. Dessutom vill man ha schyssta grejer hemma också när det gäller mus, tangentbord och så vidare för ergonomi och så vidare. Så att jag har jättesvårt att tro att det kommer vara så att det liksom kommer bli mindre av det här. Däremot återigen, det kanske inte kommer bli samma typ av försäljningsökning, men det kommer fortfarande finnas ett stort behov av att ha prylar hemma också. Så jag tror inte att Logitech kommer drabbas liksom, att man öppnar upp igen och börjar jobba från kontoret. Vi kommer ju ha hybridarbetsplatser, och jag tror man kommer fortsätta komma gynna sådär. Och tittar man då på en stor del av omsättningen här, då kan vi ju säga att pointing devices, alltså möss och varianter av det, är ungefär lite drygt 10% av omsättningen. Tangentbord ungefär 15% av omsättningen, och webbkameror 8%. Så slår vi ihop det här så har vi ungefär 30-35% av bolaget som hör till det här. Och det är två av de här delarna. Sen pratar de själva om det här med video everywhere och democratization of content creation. Jag har inte liksom grottat ner mig så mycket i det, men jag kan nämna det att de bitarna, tittar vi på video collab som de kallar det till exempel, det står för ungefär en femtedel av bolaget. Sen har vi även det som är signifikant att lyfta, kanske audio and wearables som är nästan 10%, och tablet och en accessory som också är ungefär 10%. Sen har de lite andra delar som jag ska komma in på, alltså, som de håller på dock att avveckla lite grann. Jag tänkte att vi kan hoppa in på lite siffror här för Q1 som de släppte då, sista juni nu. Man växte enormt starkt överlag. Totalt 1,3 miljarder dollar i sales. Det är upp 66%. Justerar man för valutaeffekter så är det lite knappt 60% omsättningsökning. Och det är ett enormt stort bolag. Och då är det ju den här frågan, är det coronadopet eller inte? Men då får man ju tänka på att det var ju Q1 förra året. Alltså Q2 då i den vanliga världen för oss som inte har brutit räkenskapsår. Q1 förra året, då var också sales upp 25%. Och det var ju det som egentligen framförallt var det här coronadopade kvartalet. Det var då alla gick hem och började köpa grejer. Så man växte 25% förra året, och från den basen har man ytterligare växt nu över 60%. Så jag vill ändå påstå att man från dopade siffror har växt ännu mer. Så att jag tycker ändå båda väldigt gott. Man växte även vinsten förra året 76%. Och växer den i år då faktiskt hela 160% om vi kollar på earnings per share, alltså vinst per aktie. Så 160% går vinsten upp, rätt otroligt. Rörelseresultatet växer 140%. Jättestark utveckling, enormt stark. Och vi ska titta lite historiskt också, så är det här lite exceptionellt starkt också. vdn egentligen kommenterar och säger att det är framförallt de här nyckelkategorierna man satsar på. De växer i höga tvåsiffriga tal. Och det här visar liksom på att man lyckas kapitalisera på de här långsiktiga trenderna som gaming, streaming, content-skapande och hybridarbete och så vidare. Bryter man ner det här lite grann, möss och tangentbord växer runt 45%, webbkommer 73%. Det här är inte, dels är det ju det här work from home som vi pratade om som webbkommer hemma, men det är också konferensutrustning och så vidare. Nu när alla går tillbaka till arbetsplatsen så vill ju också uppgradera det. Och det händer jäkligt mycket coola grejer inom det området. Till exempel om man Logitech Scribe, som är deras whiteboard-kamera. Du säger, du sätter fast en liten whiteboard-kamera på din whiteboard, och när du då står och skriver någonting, då kan man i till exempel Microsoft Teams bara se whiteboarden och göra personen framför helt transparent. Så att du bara ser liksom det du ritar.
Det är jäkligt ballt.
Kan kanske drabbas lite grann av att Microsoft Teams har ju en sån inbyggd funktion där de själva räknar ut utan någon whiteboard-kamera. De kan bara titta på din webbkamera. Så vi får se. Men mycket grejer som händer inom konferensutrustning, och folk köper dyrare och bättre grejer. Tittar man på vad konferensutrustning kostar då, så är det helt galna priser. Men också en galen kvalitet. Tablets och accessories till det växer runt 66%. Gaming växer över 76%. Det är ju liksom en verkligen flaggskeppet just nu, som är dels störst men också växer snabbast. Och här lyfter man upp någonting som heter Streamlabs, som också växer väldigt fint. Lite sådana grejer, de förvärvar ju hela tiden bolag, eller det är hela tiden ska jag inte säga, men det är ett sätt att försvara sin position. Och det här Streamlabs till exempel, de håller ju på med streaming på olika tjänster, erbjuder grejer för streamers. Det är ju tack vare den typen av förvärv också som man kanske kan få lite bättre marginal, i och med att de har olika typer av subscriptions och så. 2018 för övrigt också förvärvade med Blue Microphone, som är kända för att göra mikrofonen för bland podcasts, YouTubers och streamers och så vidare. Tittar man på de områden som inte gått så bra, då var det bland det här mobile speakers. Det minskar 5%, men det är å andra sidan också bara 3% av omsättningen. Smarta hem minskar också, 12% är det ner, men står också bara för ungefär 1% av bolagets omsättning. Varför går de här ner då? Jo, men dels handlar det om att inom audio wearables så är det som så att folk lyssnar fortfarande på musik. Man tror liksom att det här inte är en sektor man är stark inom, helt enkelt. Så att man håller på att flytta över egentligen investeringar därifrån till mer intressanta områden. Så man räknar med
Det kan man ju tycka är jäkligt smart, med tanke på att är det en audiofile du köper väl antagligen dina Hollers Bose eller liknande. Och är det någon som bryr sig mer om status, då kanske det är coolare att ha AirPods.
Precis, jag tror att man är jättesvårt att konkurrera där mot de här nischerna. Det finns så mycket nischade hörlurar och sådana saker. Och som du säger, Apple har ju sina AirPods och så vidare. Så att det är svårt där. Och då ser man det. Och man räknar med fortsatt svag utveckling 2022. Och så flyttar man kapital därifrån. Det är bara klokt egentligen att göra så. Inte försöka slänga ner mer pengar i någonting som inte funkar. Smarta hem minskar också jättemycket, som sagt. Men det är för att man avslutar produktionen av sina Harmony fjärrkontroller, som de heter. Och det gör man återigen samma sak där. Man vill stänga ner någonting som man inte tycker funkar. För det är ingen idé att ha saker som inte är lönsamma. Det är ett bolag som tjänar pengar. Så bra kostnadskontroll när man stänger ner fjärrkontrollerna.
Snyggt.
Tittar vi på marginalerna då. Vi kan kolla på operating margin, alltså marginalen för rörelseresultat. Den är rekordstark, närmare 18%. Men, här är viktigt, och det här tycker jag är jäkligt kul med Logitech. De är väldigt noggranna med sin guidance. De är också väldigt liksom, de är inte så håsiga kan man säga. För de går ju då direkt ut och säger att ja, men vänta nu, det här är en alldeles för hög marginal. Vårt mål ligger kring 14-17%. Och man tror att någon gång kommer vi återgå till det intervallet. Det finns liksom inget operating leverage, alltså det finns inga skalfördelar egentligen att prata om i Logitechs fall. Dessutom tror man nu i och med 2022 så kommer man börja öppna upp, och då kommer det behöva krävas mer investeringar, dels i teknik men också i säljresurser och sådana saker som helt plötsligt kan ut och resa igen. Så räknar kanske 14-15 eller bästa fall 16% framåt tror jag på rörelsemarginalen. Och det här gäller ju såklart också vinstmarginal och så vidare. Den ska justeras ner lite grann från var man ligger just nu. Men i och med att man har haft sån enorm tillväxt, man har haft bra kostnadskontroll och de här fina resultaten, så har man nu en väldigt välfylld kassa, vilket vi gillar. Och där nyttjar man förstås. Dels pratar vi om att man har förvärv. Man delar också ut pengar, runt 1% i direktavkastning just nu. Och man gör aktieåterköp. Det här senaste kvartalet till exempel köpte man aktier för runt 55 miljoner dollar. Man har totalt ett mandat på runt att under 3 år köpa aktier för 1 miljard dollar. Jag kan tänka mig att det kommer fortsätta framåt också, att man bara fortsätter rulla på det. Så att återköp, lite direktavkastning och så vidare. Och sist men inte minst, egentligen tittar vi på guidance framåt här då, som man lämnade i Q1, då säger man att omsättningstillväxten för 2022 räknar man på att den ska vara flat. Och som sagt, lite sämre marginaler. Så att det är inte så att de hosar upp det här jättemycket kan man säga. Och man kan ju då fråga sig, flat omsättningstillväxt, vad är det som är så sexigt med det här bolaget? Framförallt är det intressant att fråga sig, var 2020 eller då 2021 enligt Logitech en one-off? var man historiskt växt. Och tittar i de senaste 5 åren, då ligger ändå CAGR, alltså den genomsnittliga års omsättningstillväxten per år, har legat kring 19%, alltså nästan 20% per år. Men då är ju det till stor del på grund av att man under då fiskalåret 2021 levererade 77% tillväxt. Och det var ju det här då som var lite extremt. Så rensar vi för det. Vi tittar istället på perioden år 2016 till 2020, då landade CAGR istället på 8%, vilket jag tror kanske är lite mer normalt. Men sen har vi ju då case att vi lär fortsätta ha lite mer medvind tack vare de här megatrenderna. 2022 då i dess fiskalår kommer komma in ganska mycket bättre än snittet, tror jag också, med tanke på att man redan nu växer så otroligt mycket. Som sagt, EPS växte över 160%, omsättningen över 60%, så man har redan liksom full fart in i 2022. Så ett snitt, tror jag, framåt, det är snarare kanske 2022, låt säga att vi landar på 30% tillväxt, och sen kanske 10-15% framåt. Jag tror ändå jag är lite mer optimistisk än vad Logitech själv är. Får se om det kommer kosta mig i slutändan. Så jag tycker ändå ganska intressant, för att man sen då för det här kalaset betalar ungefär P15 på rullande 12. Det får man ändå säga ganska billigt för något som växer 10-15% och i år kanske till och med växer då 30%. Tittar vi på innevarande år, alltså vi avslutar det här året som ligger inne nu, så kanske P13 då, så kommande 12. Liten kul detalj också, så att 7,5% ungefär av free floaten är kortad. Alltså vi har blankare då som är inne i 7,5% av free floaten. Förstår inte riktigt vad de har gjort, vad grejen är där, men det kan ju vara någon trendföljande eller vad som helst. Men kan vara värt att hålla koll på också. Och man kommer nu ganska snart med nästa rapport, Q2 för år 2022, 26 oktober. Så att det kommer här under nästa vecka. Utpennan. Logitech kan vara ett lite värdecase och framförallt ett sätt att exponera sig mot gaming och e-sport på sätt och vis. Sagt, en fjärdedel av bolaget ligger där och det växer extremt snabbt, så det kommer bara bli större del av bolaget.
Ja, framförallt är det ju jäkligt schysst prislapp på bolaget också.
Ja, men precis, jag tycker det är ganska billigt ändå, för man får det ändå intressant bolag, som sagt. Vi letar ju mycket, många som frågar efter case kring e-sport och sådär och gaming överlag. Och det här kan väl kanske då vara ett litet play på att man köper då hackar och spadar, så att säga. För att när folk gamar så behöver de också prylar för att gama med. Och snabbt innan vi avslutar så kan jag bara säga att jag äger inga aktier. Har du någon form av innehåll i Logitech så vi transplantar med det?
Inget innehav i Logitech, dock väldigt intressant bolag.
Och med det rundar vi av, tycker jag. Inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter, vår ena älvegäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi riktar ett stort tack till IG.com och NBX.
Kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se om du har några frågor, eller på Twitter @marketmakerspod. Och lämna jättegärna en recension på iTunes. Det betyder jättemycket för poddens spridning.
Och sist, men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen
om en vecka.